frälsning är själen i nöd. Var mig nådig, Herre, ty jag försmäktar. Hela mig, Herre, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Fräls mig för din nåds skull. Så står det i den sjätte salmen. Och samma psalm fortsätter: varje natt fuktar jag min säng och väter min bädd med mina tårar. I den nionde salmen: var mig nådig, Herre, se hur jag plågas av dem som hatar mig. I den tionde salmen: den rovgirige talar kränkande och föraktar Herren. Den trettonde salmen: hur länge, Herre, skall du så alldeles glömma mig? Hur länge skall min fiende förhäva sig över mig? I den artonde salmen: dödens band omvärvde mig och fördärvets strömmar förskräckte mig. Ja, vi ska strax se mera på vad som står i Saltaren om själen i nöd. Själen lider, själen är bedrövad. Hur är det möjligt att den troende människan kan bli så bedrövad, gråta natten igenom? Vad är bakgrunden till det? Ja, den här föreläsningen ska handla om den saken. Om lidandet, sorgen, bedrövelsen här i världen. Enligt Bibeln måste de kristna utstå mycket lidande här i världen. Det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike, står det i Apostlagärningarna 14:22. Och den Herren älskar, den agar han, heter det i Hebreerbrevet 12:6. Ett tecken på lidande och tuktan, ett tecken på att man är äkta barn till Herren. Nu finns det här i världen sådana lidanden som drabbar alla, både kristna och icke-kristna, och sådana som bara kristna får erfara. Allmänna lidanden, det är sådana som hör med till denna syndens och dödens värld. Allt sedan syndafallet är den här världen lagd under förgängelsen. Kan inte vara annorlunda. Det blir av den här världen aldrig någonsin något jordiskt lyckorike. Man må kämpa för det aldrig så mycket, så är det omöjligt på grund av synden. Synden är förenad med den här världen och dess villkor, och därför är den full av ondska och lidande, sjukdom och död, hat och krig. Men för en kristen finns det också särskilda lidanden. Och det är sådana som bedrövelse över synden, bedrövelsen över egna synder, bedrövelser för den egna svagheten och ofullkomligheten. Också anfäktelser som bara kristna har, inte världen. Inre anfäktelser ifrån djävulen. Kristna får också känna på sorg över människans avfall från Herren. Hon lider av att den Herre som hon älskar blir så illa behandlad. att människor är så onda och ohörsamma mot Herren och hans ord. Det yttre avfallet i kristenheten berör en kristen mycket illa. Och vidare, är det ett lidande när ens nära och kära vänner inte förstår sitt andliga bästa? Orsaken till lidandet, det är synden. Synden som kom in i världen genom våra första föräldrars avfall från Gud. För det otroende är lidandet straff för deras synder. Bibeln säger, den som inte tror sonen, över honom förblir Guds vrede. För det troende är lidandet inte straff för synden. Kristus har tagit straffet. Kristus fick bära Guds vrede i vårt ställe. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid. För den troende är lidandet faderlig tuktan. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som är söner. Hebreerbrevet 12:7. Väl syns all aga för tillfället vara inte till glädje utan till sorg. Men efteråt bär den för dem som har blivit fostrade därmed en fridsfrukt som är rättfärdighet, står det i Hebreerbrevet 12:11. Alltså, för det kristna är lidandet inte tecken på Guds vrede utan tecken på nåd. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11. Och därför heter det i Saltaren 94:12, salig är den som du, Herre, tuktar. Salig är den som du, Herre, tuktar. Gud sänder oss inte lidande för att plåga eller fördärva oss, utan för att det ska bli oss till nytta och välsignelse. Ty vi vet, säger aposteln i Romarbrevet 8:28, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vad vill då Gud åstadkomma med det kristnas lidande? Jo, han vill för det första att han ska få all äran. Jesus sade, den sjukdomen är inte till döds utan till Guds ära eller till Guds förhärligande, så att Guds son genom den blir ärad, så att Guds son blir förhärligad. Johannes 11:4. För det andra, för att hans barn ska luttras och prövas. Mina älskade, förundra er inte över den luttringseld som är tänd bland er och som ni till er prövning måste genomgå. Och mena inte att därmed något förunderligt drabbar er, utan ju mer ni får dela Kristi lidanden, dess mer må ni glädja er, för att ni också må kunna glädjas och fröjda er vid hans härlighets uppenbarelse. 1 Petri 4:12-13. Gud vill pröva vår tro, så att vi alltså får en fast beprövad tro. Gud vill pröva vårt tålamod. Gud vill pröva vår fromhet. Gud vill pröva vår trohet. Han vill luttra vår tro. Liksom elden renar guldet från slagg. Och därför må ni fröjda er, heter det, om ni också nu, en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under allehanda prövningar, för att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. 1 Petrus 1:6-7. Salig är den som är ståndaktig i frestelsen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Jakob 1:12. Fastän de har varit prövade av svår nöd har deras överflödande glädje mitt under deras djupa fattigdom så flödat över att de av gott hjärta har givit rikliga gåvor, säger aposteln i 2 Korinthierbrevet 8:2. Väl prövade du oss, o Gud. Du luttrade oss som silver luttras, men du har fört oss ut och vederkvickt oss. Psaltaren 66. Se, jag har smält dig, men silver har jag inte fått, heter det om Israel i Jesaja 48:10. Och Paulus nämner en viss Apelles, inte Apollos utan Apelles, i Romarbrevet 16:10, och kallar honom den i Kristus beprövade. Alltså, Gud vill att han ska få all äran genom lidandet, att hans barn ska luttras och prövas, och för det tredje att vi ska växa till i helgelse. Det är genom lidandet vi lär känna vår synd, vår svaghet, vår vanmakt i jordiska ting. Om människan alltid får sin vilja igenom, slipper all nöd, vad händer då, tror ni? Jo, hon blir lätt övermodig och självgod. Vi behöver lära oss tålamod och ståndaktighet. Paulus skriver, vi till och med berömmer oss av våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet, och ståndaktigheten beprövad fasthet, och fastheten hopp, och hoppet låter oss inte komma på skam. Romarbrevet 5:3-5. Vi behöver ödmjukas för att jag inte ska förhäva mig på grund av mina övermåttan höga uppenbarelser, säger Paulus. Har jag fått en törntagg i mitt kött, en satans ängel som ska slå mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 2 Kor 12:7. Vi behöver lära oss att vända oss med all vår nöd och alla våra bekymmer till Herren. Och det lär man sig om man brukar Saltaren som sin bönbok. Då lär man sig också det som vi ska tala om i sista föredraget. Hur man ska tacka, tillbedja, lovprisa Gud. Men också hur man ska fly till Herren i all nöd. Åkalla honom i all nöd. Vända sig till Herren med alla sina bekymmer. Herre, i nöden har de nu sökt dig. De har utgjutit tysta böner när din tuktan kom över dem, säger Jesaja 26:16. Och vi behöver lära oss att lämna det jordiska och se fram emot det himmelska goda, då lidandet är slut en liten tid och vi får lida och känna på bedrövelse och prövning. Men det är bara en liten tid, därefter väntar oss det himmelska eviga goda. Paulus säger: väl längtar jag efter att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre. Filipperbrevet 1:23. Skulle det bara gå oss väl, vi mår gott till det yttre, vi har en yttre härlighet och frihet från allt ont och allt lidande, ja, då vill vi kanske knappast bryta upp härifrån och flytta hem till det eviga himmelska goda. För det fjärde så skickar Gud på oss lidande, tuktar oss med det, för att skydda oss kanske för något som är ännu värre. Abimelek, första Mosebok 20, han hade blivit en äktenskapsbrytare om inte Gud hade sänt över honom ett visst lidande när han ville ta Sara till sig. Vi ska alltså tacka Gud också för tuktan genom lidande. Det var mig gott att jag blev tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar, läser vi i Psaltaren 119:71. Och avsikten med lidandet kan också vara att Gud vill tukta och hjälpa den sjukes anhöriga. Paulus lidande i fängelset tjänade till fångvaktarens bästa. Dottern till den kananeiska kvinnan blev sjuk för att mamman skulle finna Kristus. Men en kristen förs ju först och främst genom lidandet närmare honom som ger tröst. Verklig tröst. I lidandet har vi kristna en härlig tröst. Vi vet att vårt lidande ligger i Guds händer. Det är inte fråga om tillfälligheters spel. Vi vet också att vi lider inte ensamma. Samma lidanden drabbar era bröder här i världen, skriver aposteln Petrus till de lidande i sitt första brev 5:9. Och i skriften, där har vi trösten. Och där möter oss trösteord som håller. Jag kan inte här läsa upp alla skriftens trösteord, då får jag läsa upp ungefär halva skriften. Men några kanske. Psaltaren 50, vers 15. Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig. Precis som med allt Guds ord, så ska vi haka oss fast vid vad som står och hålla oss vid det. Och inte göra Gud till en lögnare. Står det, åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig. Då är det ett verkligen tröstens ord i vår nöd. För själen i nöd. Då vet jag ju det. Herren vill hjälpa mig. Och Herren kan hjälpa mig. Första Petri 5:10. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet sedan ni en liten tid har lidit, han skall, vadå? Han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa er. Första Kor 1:8. Han skall göra er ståndaktiga in till änden. Hebreerbrevet 13:5. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Saltaren 34. Det som fruktar Herren lider ingen brist. Unga lejon, dessa starka, duktiga, lider nöd och hungrar. Men det som söker Herren har inte brist på något gott. Saltaren 32:7. Du är mitt beskärm. För nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omger du mig. Ja, så kunde vi fortsätta med en lång lista, men det får räcka. Vi sa alltså att det finns så många tröstens ord i den heliga skrift. Och vi ska också minnas att lidandet, det är kort. Skriften säger en liten tid. Första Petri 1:6. Jesus säger i Johannes evangeliet en liten tid. Upprepade gång på gång. Och Paulus säger i andra Korintherbrevet 4:17. Vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Andra Kor 4:17. Lidandet klargör för oss och driver oss till Herren som är hjälparen. Herren är vår hjälpare i all nöd. Min hjälp kommer från Herren, brukar barnen sjunga. Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Saltaren 121:2. Vi får lära oss att Herren känner vår nöd. Han är faktiskt den ende som till fullo känner vår nöd. Och han kan hjälpa eftersom han har all makt i himmelen och på jorden. Och han vill hjälpa, ty han är god och barmhärtig. Herren känner, han kan, han vill. Herren kan också redan här på jorden ge oss tider av vederkvickelse. Låta vår bedrövelse förvandlas i glädje. Josef blir upphöjd. Jakob lever upp på nytt när han får se Josef. Job blir återupprättad. Men det viktigaste av allt, till slut ska allt lidande upphöra. En sabbatsvila väntar Guds folk. Och då ska Gud torka bort alla tårar. Dessa som är klädda i de vita fotsida kläderna, vilka är det och varifrån har det kommit? Jag svarade honom: min herre, du själv vet det. Då sade han till mig: dessa är det som kommer ur den stora bedrövelsen och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Johannes skriver i sitt första brev. Det vet vi att när han en gång uppenbaras skall vi bli honom lika. Då ska vi få se honom sådan han är. Första Johannes 3:2. Jag håller före, säger Paulus, att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Romarbrevet 8:18. Ja, det kan ju inte den icke-troende säga. Kan inte jämföra med den kommande härligheten. Och därför betyder denna tidens lidande så förskräckligt mycket för världens barn. Men för den troende så är denna tidens lidande ingenting. När vi tänker på och jämför med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Hur ska vi då förhålla oss i lidandet? Ja, vi ska inte knorra. Vi ska inte klaga. Vi ska inte bli missmodiga. Vi ska kasta våra bekymmer på Herren. Förtrösta på honom i all vår nöd. I full visshet om att han både vet och vill vårt bästa. Vi ska böja oss, ödmjuka oss under Guds mäktiga hand. Vi ska ropa till Herren i all vår nöd. Bedja honom om hjälp. Tacka honom. Lova honom. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Han ska göra det. Psaltaren 37:5. Vi ska tåligt bära lidandet. Lukas 21:19. Genom att vara ståndaktiga skall ni vinna era själar, säger Herren. Och Paulus var glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen. Romarbrevet 12:12. Och vi kan tryggt anbefalla oss i Guds händer. Det som efter Guds vilja får lida, det må anbefalla sina själar åt sin trofaste skapare. Allt under det att det gör vad gott är, skriver Petrus, 1 Petri 4:19. Ja, säger Jesaja, så som mun åt Herren. Ja, om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Om vi nu som avslutning ser ytterligare lite grann på Psaltaren, så kan vi lära oss där hur själen i nöd ska bedja. Jag ger några exempel ur Psaltarens första bok. Den är ju indelad precis som Moseböckerna i fem böcker. Och jag plockar fram bara några exempel ur den första boken. I 25:e psalmen läser vi andra versen. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender fröjda sig över mig. En liten kommentar. I Psaltaren möter vi ofta talet om fienderna. Fiender som angriper själen, försöker att fördärva, förstöra, slå ner, bortföra. Och hur var det i gamla förbundets tid när saltaren skrevs? Ja, naturligtvis i grunden som på vår tid. Vi är också omgivna av fiender av olika slag. Men under gamla förbundet så framstod fienderna mycket mera konkret kanske än i vår tid. Därför att i gamla förbundet var också Guds rike mycket mera konkret. I gamla förbundets tid skulle ju församlingen samtidigt vara en stat, en nation med en yttre regering. En kyrkostat kan man säga. Och då blev ju församlingens, Guds, ordets fiender konkreta, nämligen statens, Jerusalems, Israels, Kanans lands fiender. Och det märker vi när vi läser Gamla testamentet. Där kan det talas om en geografisk politisk storhet som Babel, som ärkefienden. Därför att den babyloniska världsmakten ville fördärva och förstöra Israel. Och så kan det heta, säller den som får ta Babels barn och krossa dem mot klippan. Detta alltså mot bakgrund av att den yttre fienden Babel är samtidigt den inre andliga fienden. Och representerar den andliga fienden i alla tider. Fienden mot Gud. Fienden mot Guds folk, fienden mot Guds ord, fienden mot Guds frälsning. Och när vi nu i nya förbundets tid läser om hur själen i nöd ber om hjälp emot fienderna, så ska vi alltså tillämpa det på det som fienderna under gamla förbundets tid stod för, representerade. Alltså de som vill fördärva själen, ta tron ifrån oss, ta frälsningen ifrån oss, riva ner Guds rike, förstöra en rätt nådemedelsförvaltning, sprida falsk lära och förödelse i Guds församling och så vidare. Låt inte mina fiender fröjda sig över mig. Betyder alltså, låt inte Guds rike tas ifrån mig. Låt inte sakramenten tas ifrån mig. Låt inte en rätt församling tas ifrån mig. Låt inte Guds ord, Guds frälsning tas ifrån mig. Tänk på mig efter din nåd, Herre, för din godhets skull. 25 vers 7. Så ber alltså själen i nöd. Grundvalen för hjälp ligger hos Herren själv. I Herrens nåd och godhet. Och i den 11:e versen. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning till denne stor. Själen behöver renas, förlåtas. På vila vid och trösta sig av Herrens rättfärdighet. Och i 16:e versen. Vänd dig till mig och var mig nådig. Ty jag är ensam och betryckt. Så fastän vi i Herren äger allt gott. Frälsning, nåd och förlåtelse. Så kan själen känna sig ensam. Jag blir ensam och övergiven och betryckt. Och då ser ni hur själen vänder sig till Herren och hänvisar till Herrens godhet, till Herrens namn. För ditt namns skull, Herre. I 18:e versen. Se till mitt lidande och min vedermöda och förlåt mig alla mina synder. Utan syndernas förlåtelse ingen frid, ingen frihet ifrån plåga. Och 20:e versen: bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam, ty jag tar min tillflykt till dig. Ja, det här det illustrerar det vi talade om förut, att som en troende själ med fruktan och bävan arbeta på sin frälsning. Det är alltså att veta att det kommer an på Herren alena om jag blir bevarad. Att förlita sig på att Herren vill bevara mig och att Herren kan bevara mig. Och så vänder jag mig till honom och ropar: låt mig inte komma på skam. Jag tar min tillflykt till Herren. I den 27:e psalmen läser vi: Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn. För vem skulle jag räddas? Och i 10:e versen: om än min fader och min moder överger mig, så ska Herren ta hand om mig. Det är den nödställda själens förlitande på Herren i all nöd. 31:a psalmen: böj ditt öra till mig, rädda mig snarligen. Var mig en fast klippa, en borg till min frälsning. 3:e versen. Och i 6:e versen: i din hand befaller jag min ande. Du har återlöst mig, Herre, du trofaste Gud. Varje gång jag läser den där versen så tänker jag på Luthers sista dag här på jorden. Han var i nöd. Han var i dödsnöd. Han svettades. Han gick några gånger upp ur sängen. Vandrade över golvet. Och upprepade gång på gång: i din hand befaller jag min ande. Du har återlöst mig, Herre, du trofaste Gud. Själen i nöd, det betyder alltså inte en själ som kastar frälsningen och räddningen och förtröstan över bord. Det är inte det vi menar med själen i nöd. Själen i nöd, en själ som behöver hjälp. Den själ i lidande och vedermöda, den som vänder sig till den enda hjälparen i nöden. Den 31:a psalmen kunde vi läsa rakt igenom. Jag ska sluta med ytterligare ett par exempel ur den. 8:e versen: jag vill fröjda mig och vara glad över din nåd, att du ser till mitt lidande, att du låter dig vårda om min själ i nöden. Den svårt prövade och lidande själen säger alltså: jag vill fröjda mig och vara glad över din nåd. Och 10:e versen: var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd. Av sorg är mitt öga förmörkat, ja, min själ såväl som min kropp. Det är alltså ett stort och svårt lidande det här är frågan om. Och likväl denna förtröstan på Herren. Se på 16:e och 17:e versen: min tid står i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand och mina förföljare. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Och så har vi den 25:e versen. Var frimodiga och oförfärade i era hjärtan, alla ni som sätter ert hopp till Herren. Och det kan bli slutpunkten för detta föredrag. Var frimodiga och oförfärade i era hjärtan, alla ni som sätter ert hopp till Herren. Amen.